Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna tillbaka efter ett alldeles för långt uppehåll till Kvintervju med mig, Alexandra Reismar. Jag är tillbaka med två nyheter, en mindre kul och en jättekul. Ska vi börja med den tråkiga så vi får den överstökad? Den tråkiga nyheten är att jag inte har någon jingle längre. Min förra Stolt att vara kvinna av fantastiska Einbusk var lånad och kommer att behövas i andra forum just nu. Så jag tackar för tiden med underbara Stolt att vara kvinna och ser fram emot nästa jingle. Den bra nyheten, lyssna noga nu, det är att Kvintervju äntligen har en sponsor. Och det är inga mindre än BookBeat. En app där du kan lyssna på otaliga böcker. Mina personliga favoriter är Kring denna kropp av Stina Wolter. Hon kommer för övrigt att gästa Kvintervju. Och ett jag vet säkert med ingen mindre än Oprah Winfrey. Henne jobbar jag fortfarande på som gäst. Vill du pröva på tjänsten så signar du upp dig på bookbeat.se och med min kod kvintervju30 så får du alltså lyssna hur mycket du vill i en månad gratis. På den tiden skulle du kunna plöja 20 böcker om du vill utan att betala en spänn. Så pröva det och så hjälper du podden med en skjuts samtidigt. Nu kör vi ett superavsnitt med vår allas queen of fucking everything, Janice.
Du kör också, kör du hemma mycket?
Inte så mycket, nej, men lite ändå.
Nej, för jag hade ju Beatrice Eli med. Och hon kör jättemycket hemma.
Ja, precis.
Så man är så här, man sitter ju själv hemma och spelar in alltså till podden och sådär. Man kan bara tänka sig att sitta och göra hela låtar hemma.
Ja, men det förstår jag inte att folk gör. Fast det gör ju folk. Alltså så här, det är ju... Men jag har inte kommit hit än tyvärr. Men små idéer kanske.
Men gör det så när du kommer på att du tar upp telefonen och sjunger in.
Ja, absolut. Absolut. Röstmemon är fylld med alla möjliga ljud.
Men det är som anteckningar.
Precis.
Man bara kommer på skitbra saker som man ingen jävla aning om.
Vad har jag skrivit?
Det är så här, om man har ett uppdrag och man ska skriva på ett ämne. Och så precis när man ska lägga sig och sova, man ligger i halvdvala. Och bara, fan vad bra. Men jag skriver upp ett stödord.
Nej! Skriv inte stödord.
Nej, exakt.
Då.
Bara, vad fan vill jag sagt med
det här?
Ja, men det är ändå miss som man fortsätter göra för att man tror att man kommer ihåg saker.
Precis, men det gör man inte.
Nej, precis. Så sover man 7 timmar och ingen aning. Men det är en galen människa som
precis,
har skrivit så. Det här.
Precis.
Men hur länge har du hållit på med musik nu?
Ja, det är ju väldigt länge faktiskt. Alltså, jag började ju plugga musik redan när jag var typ 12. Så började jag på en skola som heter Kulturama. Då hade den inriktning musikal, det vill säga sång, dans och teater.
Alltså,
så då blev ju det min vardag. Liksom. Från att jag hade gått i en vanlig skola och bara sjungit och showat hemma hela tiden. Till att jag började på Kulturama och det blev liksom en grej jag gjorde varje dag i skolan. Det var faktiskt helt sjukt nice. Och sen efter det så på gymnasiet så blev det också musik till slut. Pluggade ett år på Folkis efter gymnasiet och Ja, sen har det ju bara varit musik, mer eller mindre. Körat bakom massa artister och körde den grejen ganska länge innan jag släppte mina första grejer 2016. Snart 3 år sedan.
Det var kul. Men kände du, var det läskigt när du skulle ge ut det? Eller typ visste du hur du skulle tas emot?
Jag hade ingen aning faktiskt. Och det var faktiskt helt tvärtom från vad jag trodde att det skulle bli. Jag tänkte att Sverige kommer inte alls digga mina grejer.
Mm-hmm.
Hade liksom varit på lite möten med skivbolag och folk var så här. Jaha, det låter så här. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det var verkligen den känslan. Like. Och jag bara, ja, all right. Så då valde ju vi att rikta fokuset mot typ Europa. Och jag hade väl typ så här England som lite fokus. Jag var, jobbade väldigt mycket i London också med grejerna. Så att när jag väl släppte och det blev väldigt bra mottaget här i Sverige så blev jag faktiskt lite förvånad.
Ja, för det blev det ju. Du kände det som att du kom och...
Ja, och det gick ändå rätt fort liksom. Och var inte alls beredd på det, men det kändes faktiskt väldigt, väldigt kul. Alltså, jag trodde inte att det skulle kännas så, så bra att ha med sig liksom, alltså där man är uppväxt och där man är ifrån. Men det kändes fan riktigt nice. Nej, det kändes riktigt skönt att ha med sig i Sverige. Och har ju spelat hur mycket som helst här i Sverige sen dess. Och det är ju väldigt, väldigt fint att göra det.
När gjorde du din första stora, alltså där du var liksom?
Så som jag skulle säga det. Min första spelning var faktiskt på Trädgården. Sommaren 2016. Och jag hade gjort lite små gig under sommaren. Jag gjorde typ så här, spelade på någon fest under Way Out West och så där, men liksom första officiella gigget skulle jag vilja säga var då Trädgården augusti 2016. Och sen så hade jag ju en liksom en full spelning på Debaser januari 2017. Tillsammans med Scott som också är en artist från här från Sverige. Vi hade liksom en delad spelning där och det var, oh gud, jag kommer aldrig glömma den kvällen, för det var första gången jag spelade låtarna som skulle vara med på skivan. Och ja, men det var mycket folk och det var, jag spelade med bandet typ för första gången. Ja, det var väldigt, väldigt speciellt.
Men hur är det att gå upp där? För man har ju en föreställning om hur det ska vara och sen så kliver man upp. Är du en sån person som alltså, känner, alltså det känns naturligt att vara där på scen, eller får du liksom jobba med dig själv för att
fixa? Alltså både ja och nej skulle jag vilja säga, för att det känns som att om det är någon plats jag har varit trygg på så är det scenen. Däremot så är det på scen när jag sjunger. Liksom. Så att stå på scen och prata har ju inte varit min grej alls. Nej. Jag minns från liksom skolan när man skulle ha, ja, men man skulle hålla föredrag eller prata inför grupper, ställa sig framför tavlan och liksom,
det
var vidrigt. Alltså det var som att jag visste precis vad jag skulle säga, men jag tappade allt. Det var bara, kolla ner på det här pappret, vad jag skrivit. De har ju skrivit stödord och så bara helt plötsligt kommer man inte ihåg någonting. Och bara, jag vet inte vad. Så jag har haft lite scenskräck, fast inte när det har gällt sången.
Nej.
Men liksom att när jag går ut, alltså utanför den delen som är så självklar för mig, så är det som att jag bara, vad håller jag på med? Men jag har ändå lyckats vända det till någon slags fördel nu, för att när jag blir nervös så blir jag lite skojig. Jag vill skoja till det liksom. Fast inte så medvetet, utan det kommer fram någon liksom lustig kurre i mig. som är så vidrig på ett sätt, men ändå Jag har alla fått förhöra att det är, att det är kul och att jag borde köra på den grejen lite mer.
Du säger
att
så här, så
ja, men det,
man
men
undrar
det,
ju exakt vad det är.
Det är ändå så här en lite vidrig persona som jag går in i när jag blir nervös.
Mm.
Och ska bli så här, nu, haha. Alltså, ja, jag försöker liksom skoja bort saker.
Ja.
Och det, alltså så här, kan ju vara roligt, men om man liksom tänker på hur jag är när jag sjunger, så är jag väldigt allvarlig och du vet, det är så himla personligt, så det är väl den där liksom kontrasten lite, men det är kanske det folk gillar, jag vet inte, men
det tror jag verkligen, alltså man vill ju på något sätt skapa något, alltså något personligt band också till den som man lyssnar på.
Just det.
Och man plockar fram humorn, för det är ju väldigt, alltså vad ska man säga, det är ju en så stor del av vem man är.
Mm.
Så jag tror verkligen att det alltså är uppskattat.
Mm.
Men är det så i mellansnack då? Eller
precis, ja. Det är ju det är där det kommer fram. Och, ja, men jag har fått jobba med det ganska mycket. Med att så här, bli bekväm.
Jäkla kallt.
Är du frusen?
Men jag är alltid det.
Det är jag också, fast idag så är jag faktiskt okej.
Okay.
Det är, jag vet inte, kanske är dressen jag har på mig.
Den är himla tjusig.
Den här dressen måste vi flika in och säga, den har Kajsa Westberg gjort, eller gjort, designat.
Ja.
Det är hennes samarbete med, designsamarbete med Big Book.
Ja,
den är så fin.
Den är otroligt snygg.
Och det är ju, nu ser ju inte ni
jag brukar tvinga till med en bild på slutet. Så att
men vad bra. Får vi visa den. Men det är i alla fall en vit tracksuit, skulle jag vilja säga. Lite sen 90-tals inspirerad. Jag tycker den är jättefin. Den är vit. Så jag har aldrig vita kläder på mig. Så jag märker ju att jag blir så här, jag vågar inte sitta någonstans.
Men är du klantig eller? Överlag, jag är ju en sån som spiller på allt och det ramlar och slår upp i som ett barn.
Nej, men nej. Ramlar.
Ja.
Nej, men jag skulle inte säga att jag är klumpig, men det händer ju.
Ja.
Såklart. Alltså så här, det är, men som sagt, när jag har vita kläder så blir jag väldigt mån om att typ idag när jag är på tunnelbanan, jag bara skulle precis sätta mig, så bara nej, det gör jag inte, tror jag.
Nej.
Med de här. Alltså jag vet inte. Det är fan livsfarligt att ha vita kläder. Sen ser man ju folk som har liksom helvita outfits. Och de är helt rena. Och man bara, hur
exakt
har du gjort
det? Det är så jag alltid tänker.
Ja.
Det är bara jag eller?
Ja, precis. Nej, jag tror inte att det bara är du. Men jag festade till dig idag. Jag gjorde faktiskt det.
Ja, men jag känner mig lite ärad när du kommer hit. Och
lite tjusig för dig.
Ja, verkligen. Jag ber om ursäkt för att det inte hände här.
Nej, men sluta. Du är så fin.
Ja, men tack. Mm. Tack så mycket. Vad fint. Men du åkte tunnelbanan.
Ja.
Men känner folk igen dig när du går där? Eller?
Nej. Det gör de inte. Nej, men det gör väl folk. Det som jag har haft lite svårt med och svårt att känna av är ju att jag upplever att folk stirrar ganska mycket i Sverige.
Mm.
Alltså folk är inte så himla... det är inte så naturligt att gå fram och bara säga hej, jag tycker om dig eller whatever, vad man nu än vill säga. Du är söt eller har fina kläder.
Mm.
Så, och det är väl någonting som jag har märkt mer och mer. Att folk liksom kollar. Och det är klart, ibland så kommer ju folk fram. Men det händer ju sällan att, du vet, det kan verkligen vara att någon stirrar ett bra tag.
Mm.
Och jag kan ju bli lite irriterad. För jag tycker ju bara det är så här... Det var ohyfsat
att
stirra.
Ja, alltså, men, så här.
Men sen ett scenario som jag aldrig kommer glömma, för jag mår fan skit över det, är ju att det var en tjej som stirrade ganska mycket på bussen när jag var på väg hem. Jag bor på Lilla Essingen, så då tar jag ettan från Fridhemsplan. Och hon stirrade väldigt mycket och jag tänkte bara så här: okej, har jag någonting i ansiktet eller vad? Jag blev irriterad. Och det kanske var att, jag vet inte om jag hade en dålig dag eller någonting, jag vet inte. Men när vi ska gå av då så möts vi. Och jag frågar liksom henne, är det någonting? Eller så här, vad tänkte du på någonting? För att det var, alltså hon kollade verkligen som att jag var från en helt annan planet. Alltså som att det var något konstigt, men nej. Inte som att det var något bra. Och hon var så här, Förlåt, jag tycker du är så himla duktig eller vad hon nu sa. Och jag mådde så dåligt, jag kände bara att... Och då blev jag såklart jätterörd, för att jag... Det är något som fortfarande är helt liksom surrealistiskt för mig, att folk lyssnar på mig och att de går in och lyssnar på musik. Det är liksom... Det är allt jag har drömt om. Och så får jag träffa personer så, och så sa jag det på det där sättet. Det bara blev så jävla konstigt. Och hon var såhär, nej men förlåt. Ja, jag vet, jag kanske stirrar. Och jag bara, nej men du får stirra. Fast det enda jag ville säga egentligen var så här: du får gärna komma fram. Och så här, jag blev jätteglad över att hon...
Men föredrar du att folk kommer fram då? För att jag kan ju tänka mig att så här, det här stirrandet är ju så typiskt svenskt.
Ja, och det är väl det man inte riktigt, eller jag inte riktigt alls tycker om.
Mm.
Men sen förstår jag. Alltså, jag minns en gång när jag har ju någonting med skådespelare, tycker jag. De har ju någon så här otrolig stjärnglans för mig i alla fall. Och det kan vara liksom, alltså, någon som har spelat någon biroll i någon svensk serie som jag har kollat och stöter på dem. Och jag bara, där är personen, där står du och jag står här och jag kan gå fram och säga någonting. Men vad ska jag säga? Vad vill jag säga? Alltså det. Så då är jag också den här personen som bara står och stirrar kanske.
Men jag tror att det blir så för att man inte riktigt vet. Och sen så är det så här, ska man respektera att de är själva? Ska man gå fram? Ska man inte? Ska man dra en vink? Så sitter och bara...
Den var jättebra.
Ja, men för
hallå.
För att så här, sådana situationer, jag är ju, alltså, jag poddar. Det är ju vad jag gör. Och sen om någon känner igen mig, jag är ju aldrig beredd på det. Så jag är ju också alltid såhär, men gud, har jag någonting?
Ja, precis.
Nu, vad ska jag, så, men jag vet inte själv heller vad jag ska säga om någon kommer fram.
Nej.
För att man såhär, alltså, för det blir såhär, ah, men gud vad bra det är. Ska man säga tack då, som att man håller med? Eller just det, hur är man lagom ödmjuk?
Liksom? Ja, precis. Men det är en svår balans, tycker jag. Alltså, jag måste verkligen understryka, så om det är någon som kommer fram, så är det är fortfarande inte heller naturligt för mig. Nej. Men det är helt fantastiskt när någon vågar komma fram och säga typ, jag tycker du är skitbra, eller den här låten gjorde det här för mig. Alltså, det är obeskrivligt faktiskt.
Ja, det måste vara jättefint när någon kommer fram och verkligen säger en låt specifikt så som man har.
Så de mötena är ju guld värda. Alltså att bara få träffa folk som lyssnar, för man vet ju inte så mycket egentligen om vilka som lyssnar. Men som du sa också, att jag vet inte heller riktigt vad jag ska säga. Det ligger kanske någonting i att jag är ganska dålig på att ta emot komplimanger. Eller så här, jag blir otroligt rörd och smickrad och försöker ta in det. Liksom. Men det kan ändå vara så här...
Men det är någonting man får jobba
man blir
med.
Man blir lite blyg.
Ja, varför är man så jäkla soppig på
det? Ja, jag vet inte. Man borde inte alls vara det. Man borde bara säga tack.
Ja, exakt.
Men det...
Alltså, jag hoppas ju att det är bra eftersom man har jobbat med det.
Typ. Jag vet inte, om man är så lite indoktrinerad, att det alltid kan bli bättre.
Ja, det tror jag.
Alltså,
det tror jag absolut.
Man bara, fast jag har inte nått min... Så där tänker typ jag hela tiden. Ja,
och det har inte sett den.
Men fan vad man måste bli bättre på att... Ursäkta att jag svär så mycket. Men man måste ju definitivt bli bättre på att så här, klappa sig själv på axeln och bara, du är fan grym.
Ja, men alltså, du framförallt.
Tack
snälla. Herregud. Alltså, det är ju så, jag tror jag har sagt det till alla som sjunger som har varit med i podcasten. Det måste vara en sån, alltså, om man inte kan sjunga som jag till exempel, det är ju...
Vad menar du?
Ja, nej, jag ska inte visa.
Inte? Okej.
Jag gillar ändå att det finns någon slags illusion om att det kanske är så att jag hittar på. Nej, men så här, det måste vara en sån, alltså, en sån jävla gåva bara. Att man kan och att Alltså att folk också tycker om det.
Ja, det är fan... Ja, jag vet inte. Det går nästan inte ens att beskriva. Det som jag tycker är så jäkla mäktigt med musik. Mm. Och vad röster kan göra med en. Och bara så här, igår tror jag att jag såg att det var... om en kompis som var på Florence and the Machine som spelade, som för övrigt såg ut som en helt sjuk konsert.
Mm.
Och hon bara, alltså hon filmade sig själv när hon bara grät.
Mm.
Och man såg verkligen att hon, det var så här, det kändes så mycket och jag blev så rörd av att kolla på det, för att det kan verkligen göra så himla mycket för folk, för en själv. Alltså det är det bästa som finns.
Mm, men det är häftigt med ett instrument som liksom är inbyggt,
ja,
det hos är det. Människor.
Mm.
Och så tänker jag bara så här, ibland när man hör folk, hur kan man ens låta så där?
Ja men gud, ja, det alltså, kan man ju fråga sig jo, många men alltså, gånger.
Ja, ja, men som du. Ja, men, menar du? Nej. Nej men alltså kollar man på det, du är ju liksom en liten människa med den här extrema stora rösten som liksom bara golvar den när du drar igång. Vi såg hemma hos mig, så är vi fan utav Så ska det låta, när du och Sabina var med.
Yeah.
Jag kollade på Petter som jag lever ihop med och bara såhär, det är ju ingen som ens kan gå in nu efter.
Nej, alltså,
men de var klara nu tror jag.
Gud, ja, det var viktigt alltså.
Men sånt måste ju vara skitkul att göra. Eller ja. är det läskigt?
Nej, Så skulle låta vara fan riktigt kul.
Mm.
Det är ett program som jag har kollat på sedan jag var så liten.
Sen Peter Harrison.
Ja, precis. Och, ja, men det, och sen när vi fick förfrågan om att göra det, så var det så här, och tillsammans framförallt med Sabina, det var bara så här, ja, okej. Okay. Och det roliga var att vi tänkte egentligen bara att det skulle vara en rolig grej.
Mm.
Och att så här, visst, det är en tävling, men det är inte det handlar om. Nej. Sen blev det ju ändå att det handlade om att det var en tävling, vilket också var så himla, himla roligt. Mm. Och jag vet inte, jag hoppas att det också kändes uppfriskande för folk.
Det gjorde det att verkligen. Att se
oss där. Mm. Det hade jag tyckt om jag var liten i alla fall.
Ja, men alltså bara den grejen också. Jag menar att ni två alltså får plats på ett ställe som Så ska det låta. För jag menar när man har vuxit upp. Och det vet jag själv som har en pappa som är från Argentina. Och sådär, att man, det är så jävla viktigt att se folk alltså som man också kan se sig själv i.
Mm.
För att jag tror inte att man tänker så mycket på vad det är man saknar när man växer upp. Men när man har det framför sig. Så gör det,
så blir det så tydligt.
Men det blir så enormt på något sätt. Så man inte ens visste var så viktigt precis. För sig själv.
Ja, men precis.
Jag tycker att Nicole tror jag, som har skött castingen till Så ska det låta. Hon ska komma med mig i podden nästa vecka.
Mm.
Jag tycker hon har castat snyggt överlag faktiskt.
Och ja, fått in. Definitivt. Och speciellt nu de senare säsongerna. Exakt. Tycker jag har varit...
Mm.
Men... Ja, det är viktigt med representation och med tanke på hur Sverige ser ut och vad vi faktiskt har, så tycker jag att det är väldigt viktigt att alltså, alla de här rummen också ska få att vi ska få plats där.
Ja, verkligen.
Mm.
Det är ju på tiden.
Mm, eller hur?
Ja. Men du sa att du drog igång liksom lite tävlingsnerver i alla fall. Ja. Är du tävlingsmänniska?
Jag kan säga att Sabina är det ju alltså hela vägen.
Mm.
Jag kan nog gå in för liksom i spel och i tävlingar 100%. Men sen jag är inget så här vinnarskalle på det sättet.
Nej.
Skulle jag säga.
Du mår inte skit om du har förlorat någonting.
Nej, jag tror inte det. Nej. Det vet man väl. Nej, jag mår inte skit om jag förlorar någonting. Men däremot så blir jag ju väldigt engagerad. Mm. Ja. Och det var ju väldigt kul. Och det hjälpte nog oss båda att vi hade den inställningen. För vi vann ju faktiskt.
Ja,
det är ganska överlägset tror jag.
Så finns att man sitter och bara, man kommer ihåg er så väl, men vilka fan mötte ni?
Ja, vi mötte ju, oj,
jag kommer
faktiskt exakt ihåg, för det var väldigt speciellt. Vi mötte ju Andreas Jonsson och Sonja Aldén,
ja,
som båda är så här melloveteraner typ.
Ja, det kan man ju absolut säga.
Ja, de är så här folkkära artister som har varit, ja men båda hade nog tävlat i Så ska det låta förut, skulle jag vilja säga. Mm. Men det var väldigt kul att möta de två. Sonja var ju, hon är bara så jäkla gullig. Mm. Alltså, hon var bara så glad och peppad typ. Och Andreas var ju ganska tävlings, liksom, han och Sabina framförallt fick ju någon så här, verkligen att de ville besegra varandra. Ja, så det var ju väldigt roligt också så här, för att vi alla är så olika. Nej, det var väldigt spännande. Hoppas man får göra det igen någon gång.
Ja, men det måste ni ju få. Det är helt sjukt om det inte skulle bli så.
Det hade varit kul.
Men Sabina, ni har känt varandra sedan länge, eller?
Ja. Vi har ju faktiskt, sen vi var barn har vi nog sett varandra. Eller vi har sett varandra för... Min pappa var från Uganda och Sabinas pappa är det också. Och, så vi sågs liksom på lite större familjefester och sånt.
Mm.
Däremot så hängde vi ju inte.
Nej.
Och båda målade ju upp någon slags bild om att vi inte funkade med varandra. Eller att vi liksom inte... Man gillade inte den andra personen. Nej. Jag tänker. Det var någonting som bara inte var... 100 liksom. Mm. Och det här gjorde vi båda då utan att känna varandra. Jätteintressant att man kan göra det redan som barn. Men det tog några år. När var det? 2009-10 skulle jag vilja säga. Tills vi liksom sågs igen. Båda hade väl liksom mognat lite.
Mm.
Och ja, vi började prata. Och så var det som att det var så här, ja men jävligt självklart att vi skulle bli vänner och så bra vänner också som vi är.
Mm.
Men ja, och 2010 började vi ju sjunga tillsammans.
Mm.
Och jag kollade faktiskt genom gamla bilder igår och hittade en bild från vårat typ första gig tillsammans.
Mm.
Som var på någon ungdomsgård i Fisksätra. det är så intressant hur man kan ha liksom en sån klar bild av en person som man inte känner.
Mm.
Och så här, varför får man den bilden? Är det för att man är rädd för att man är för lik person? Alltså jag vet inte, vi har ändå pratat om det här, jag och Sabina, och så här, för att idag så är det så här, vi är typ samma person fast vi är inte alls det. Men ja, hon är i alla fall en av mina bästa personer i livet. Och jag hoppas att hon alltid kommer vara det. Det tror jag.
Mm. Det måste vara fint att ha någon att dela. Alltså eftersom ni håller på i samma bransch och liksom delar det här.
Det har varit fantastiskt. Alltså, för som sagt, vi började ju liksom göra såna där cover jobb eller gig tillsammans där vi sjöng massa covers, och sen så började Sabina med sitt projekt och började släppa musik, och då började jag köra bakom henne och turnerade med henne i nästan tre år nästan kanske, tills jag började skriva själv. Så det har varit guld. Alltså verkligen.
Mm.
Dels få följa hennes resa, få vara med på hennes resa, och sen att ha hennes support när jag väl började var också, ja, jag vet inte vad jag hade gjort utan den.
Nej.
Så.
Mm. Mm. Måste varit häftigt att få varit med ändå, alltså varit med på hela grejen. Och sen, alltså innan man ska göra det själv.
Ja, gud ja. Det var, och jag körde inte bakom Sabina bara, utan jag körde bakom Sveriges alla artister ett tag, känns det som. När jag tycker någonting är roligt så går jag liksom hela vägen. till wow. Så
men hur kommer man in där? Hör man av sig eller är det folk som scoutar den och bara...
Alltså jag tror att men dels alltså Sabina såklart. Mm. Alltså vi började sjunga på de här ungdomsgårdarna och gjorde så här cover gig men som ledde till att vi fick ett gig till ett annat. Och men Sabina körade ju redan bakom artister då, så hon ledde ju mig in i den svängen lite också. Sen såklart kören, Tensta Gospel Choir, som jag började sjunga i 2010. Där också gjorde man också lite så mindre körjobb i kanske mindre konstellationer som ledde till andra jobb, som ledde till att folk bara såhär, ah, hörde er på det där, skulle ni vilja vara med på det där? Typ. Så det var nästan alltid så, i alla fall när jag höll på som mest, att man gjorde ett jobb med någon och så ledde det nästan alltid till ett annat jobb med någon annan.
Vem är den största du har sjungit bakom? Eller, vad var den största, men vad var det största för dig? Så?
Oj, största för mig? Oj.
Det är nästan mer intressant tycker jag. Alltså det, vad som är för dig själv.
Men, det är ju vad svårt att säga, för det är så... Det har varit, alltså, med Sabina har det ju varit helt sjukt, för att vi har ju faktiskt, eller så här, jag fick ju verkligen men dels bara vara vid hennes sida som hennes bästa vän, men också få vara med hennes band och se den här liksom utvecklingen hon gjorde, få stå på de här scenerna. Det var ju sjukt. Alltså så här, och vi spelade ju liksom på de största scenerna på de här största festivalerna i Sverige. Folk sjöng med hennes låtar. Så det var nästan overkligt faktiskt. Och så det kommer jag ju aldrig glömma. Det är så mäktigt. Jag är så glad att jag har fått dela det med henne. Men alltså, ja gud. Jag spelade ju med Clear upp ett tag. Vilket var en otrolig erfarenhet. Då spelade jag i hans band som bara var massa män då. Och jag gjorde några gig tillsammans med en annan tjej som heter Melinda. Men sen gjorde jag ganska många gig själv med dem. Vilket var... en utmaning i sig. Så,
ja, men jag kan tänka mig
på gott och ont liksom. Dels att bara så här bli accepterad som tjejen i bandet typ, och att det var så tydligt att de skulle vara musiker, de var erfarna och hade turnerat så här många år, och jag var liksom sångerskan. Ja. Men allt ifrån att liksom jag inte skulle få lika mycket betalt som dem till att bara den här macho grabbiga jargongen som man bara wow, som blir otroligt påfrestande när man finner sig i den, alltså, eller också när man inte finner sig i den. Den kan ju verkligen förstöra så mycket.
Men det är det som är så himla så här. Man pratar om det och så finns det de som är såhär, nej men jag vet inte vad du pratar om. Då har du aldrig varit i en sån situation. Så,
precis. Och det är svårt att förklara nästan. Men ja, om man vet så vet man. Liksom. Och, men samtidigt, alltså, Clear Up är ju en otrolig liksom konstnärssjäl. Alltså, och som också kämpar jättemycket med sitt liksom. Så det var ju både liksom, det var ju, jag vet inte, det var stort för mig att få det förtroendet att vara liksom, som i och med att han har ju producerat väldigt mycket låtar som typ Robin eller Titiyo har sjungit. Jag fick ju sjunga alla de här låtarna när vi var ute på turné. Det var ju otroligt stort för mig. Samtidigt var det ganska jobbigt att se honom kämpa på, liksom, inte må så bra.
Nej.
i en bransch, eller inte må alls bra rent ut sagt, och i en bransch som verkligen bara så pushar på. Mm. Och, alltså, oavsett hur personen i front mår. Typ.
Mm.
Men det är en väldigt mycket perspektiv. Och det tar jag inte för givet. Att jag liksom... Jag har ändå sett hur det kan se ut och hur det kan vara. Och jag tror att på det sättet har jag också lärt mig min gräns. Och liksom vad jag tycker är okej och inte.
Mm. En viktig erfarenhet. Och,
ja. Mm. Och så har jag ju, gud, jag har kört med så många. Vanessa Falk är ju otrolig sångerska. Och vi, det var fint att få spela med henne ett tag. För att vi möttes också på något sätt. Då min pappa tog livet av sig och hennes lillebror tog livet av sig.
Mm.
Och det var typ första personen som jag träffade som pratade om det.
Mm.
Så vi fick en väldigt fin connection där faktiskt. Och hon, jag beundrar henne väldigt mycket. Ja, och ja, alla möjliga har man ju kört med, men
det känns som jag tvingar ur det, folk behöver inte.
Ja, nej, men ja, jag vet inte, Sara har jag ju kört med några gånger, alltså Sara Larsson, otrolig tjej. Alltså, det är ju en vän också, hon är otroligt inspirerande, jobbar så jävla hårt och är så duktig och ja, nej. Jag imponeras fan av henne gång på gång när jag ser henne på scen och när jag träffar henne bara så. Det, hon är fan riktigt kunglig. Och det var jättekul att spela med henne också.
Ja, man imponeras ju även fast man inte förstår allt arbete som ligger bakom. Liksom, man har ingen aning. Men du vet ju.
Alltså, det,
vet ju vad som ligger bakom.
Ja, ja, ja. Alltså hon är... Nej, alltså hon är verkligen galen person. Mm. Galen. På ett så bra sätt.
Mm.
Ja.
Det blir så häftigt med henne. Hon klev ju upp där på, var det Talang?
Mm.
Och bara, jag ska bli stjärna. Bara,
yes, you are. Ja, ja, ja. Och det, vad var det? Det är ju många år sedan nu, liksom.
Mm.
Och det är typ 10 år sedan nu, tror jag.
Alltså vet du, man känner sig så jävla gammal.
Jättestört!
Man går tillbaka och bara, nej. Ja, men det är bara att man tänker tillbaka på sin egen skolgång.
Ja.
Och man bara, det kan ju inte varit 15 år sedan. Det är ju helt, det är ju brutalt.
Tyvärr.
Alltså.
Tyvärr.
Ja, jag vet.
Ja.
Men har du haft de ambitionerna hela tiden? Så här, jag vill bli stjärna, eller var det någonting som kom senare?
Jag har haft lite olika perioder i mitt liv. Väldigt tidigt så såg jag ju Whitney Houston och blev ju helt tagen av henne.
Mm.
Så då ville jag ju bli Whitney Houston. Alltså jag sa inte jag vill bli artist eller liksom så, utan jag ville bli henne.
Mm.
Så då hade jag de ambitionerna. Och sen så hade jag lite musikaldrömmar ett tag.
Ja, för det gick
precis.
Ja.
Tyckte jag var skitkul, tycker jag fortfarande är så nice. Men det har ju fortfarande inte... en liten dröm om att
men det är
vara med inte musikal. Till... Om det är någon som lyssnar som håller på med det så, ja.
Amen.
Alltså, det hade ju varit så himla roligt någon gång. Men sen så jag skulle vilja säga att det var typ så här vid 2013 som jag verkligen förstod att det här, alltså att det var någonting som jag verkligen ville, alltså musik och att sjunga, och att det blev så tydligt att så här, jag känner inte så här starkt för någonting annat. Alltså det finns inget som kan få mig att känna sån här liksom befrielse typ.
Nej.
Så, och då blev det lite tydligare också att jag faktiskt skulle kunna göra det.
Mm.
Bara man liksom jobbar hårt.
Mm.
Vilket jag började göra typ då. Så ja, en plan B har man inte, om man säger så.
Nej, nej, jag har inte heller på plan B. Nej. Det är det som är sämsen när poddar ut. Man bara,
what? Vad gör jag nu?
Ja, exakt.
Vad gör jag nu? Ja.
Det finns ingenting.
Det får inte ske helt enkelt.
Nej, får fortsätta pusha.
Ja.
Men det som är väldigt intressant tycker jag när man kollar på Instagram och så, vi konstaterar att det är där vi hänger, Instagram.
Yeah.
Det är ju alltså eran grupp kompisar. Mm. Det är ju så jävla mycket stjärnor. Nej, men alltså så här, om man pratar om att folk kollar när du går på stan.
Yeah.
Alltså när ni går på stan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har aldrig tänkt på det så.
Det är det enda jag tänker
det
på.
Det kanske är.
När jag ser
det kanske är lite stört. Jag vet inte.
Nej, men så här, hur blev det så? Alltså du och Sabina, ni går ju way back.
Vi går precis ganska många år tillbaka. Ja, det, eller för sig... det var en period när vi tränade en grupp tjejer. Alla håller inte på med musik, men alla gör någonting kreativt typ. Och det slog mig någon gång då att jag var så här, shit. Alltså jag kollade mig omkring och bara, jävlar vilka mäktiga personer det här är.
Exakt.
Och att jag bara kände mig väldigt fylld av det typ. Men ja, det kanske är jätte sjukt när vi går på stan.
Alltså så nej, inte men... för er, men jag tänker man bara, ja nej men här kom visst Janice och Sabina Dumba och så var det Molly Hammar där och sen så var det
jaha de. Ja, nej men Molly är ju en person som jag har blivit väldigt nära nu på senare tid. Och sa faktiskt det senaste dag, det är så intressant för hon vi har ändå känt varandra i några år nu. Eller så här, we've been around. Alltså i olika sammanhang och lite så. Men vi har liksom aldrig riktigt känt varandra.
Nej.
Och sen nu då, ja men det var kanske typ i slutet på förra året som vi började hänga lite mer. Men nu började vi sjunga lite tillsammans. Och vi gjorde ju Musikhjälpen med Sabina också. Och sen gjorde vi ju Grammys i år.
Ja, alltså min reaktion var ungefär som William Spets reaktion efter.
Det var så jävla fint. Alltså.
Ja, nej, nu, nej.
Nej,
jag,
precis. Nej,
det var det sjukaste jag
har. Ja, precis. Det klippet är så... Åh, han är så... Älskar William, ja, han är fan...
Finaste
personen! Ja, men han är så underbar. Ja. Och han är... Alltså, jag hade, innan jag träffade honom i buren så hade jag bara sett honom på Instagram.
Ja, jag har fortfarande.
Och var redan förälskad i honom då. Ja. Men alltså, det var som när jag träffade honom, jag bara, du är ännu mer fantastisk än vad man kan tänka. Ja, fan.
Jag
vill
typ plocka med honom i fickan.
Precis.
Fram
och precis så är ju Molly också. Mm. Vill jag knyta tillbaka till. Hon är fan... bland de sjukaste personerna jag känner. Och jag menar literally sjuk. Hon är... knäpp. Alltså hon är, jag skrattar så mycket med henne. Hon har en otrolig talang. Alltså det är en gåva från ovan. Mm. Det finns liksom ingen som hon. Och det är jag så jävla glad över att vi liksom har hängt som vi har gjort nu. Och det är fint att vi har varandra i det här. Och i den här liksom ytliga världen. Mm. Och för att inte prata om liksom musikbranschen då. Det känns bara fint att vi kan liksom, ja men, vara stöd för varandra. Och bara göra grejer tillsammans. Lyfta varandra. Det är fan det handlar om liksom. Mm. Och nej, jag tycker att jag uppskattar det så mycket. Och det är ju inte bara Molly såklart, utan alltså Amanda Winberg är också otrolig.
Det är alltid så här, ska man säga hela namnet, ska man köra, för hon bytte ju.
Ja, jag vet, ja precis, Amanda, men Amwin är ju artistnamnet såklart. Ja, men Amanda Boo, I love you. Nej, men hon är också fantastisk. Och ja, jag tycker bara det är jag har i alla fall upplevt att när man pratar om kvinnliga artister så pratar man oftast utifrån att vi jämför dem eller varandra. Mm. Jag upplever också att, eller i alla fall i början när jag hade intervjuer, så alltså det skulle liksom handla om mig och min musik, men på något sätt så ville folk ändå ta upp Sabina och Seinabo.
Mm. Också,
och nu älskar jag ju båda två. Alltså de är helt fantastiska liksom personer och artister. Men varför måste vi... Och det var som att varje liksom artikel om mig i början i alla fall inleddes med att låter lite som...
Mm. Mm.
Va? Nej. Och jag har inte alls upplevt att det är samma med det motsatta könet. Nej. För alltså i musik.
Nej, där finns det ju
med. De kan göra literally exakt samma sak, men det är ingen som skulle sätta dem två bredvid varandra och bara, har ni tänkt på att ni låter lite lika eller ser likadana ut? Alltså så här.
Så på att det finns 18 Lars Winnerbäck.
Ja, men nej, men det, och där känns det väl som att det har gjort någon slags skiftning lite, och det känns jätteskönt att vi ska inte ställas mot varandra. Det behöver inte bara finnas en... Det finns inte en plats för soul, R&B eller vad fan det är. Det är gud, jag svär jättemycket idag. Jag vet inte vad det är.
Men jag har en inverkan men på det... folk. Folk vill börja dra loss ordomarna.
nej, men... Så jag vet inte, det känns bara jävligt skönt att vi har funnit varandra i det här kaoset.
Men det är ju väldigt uppfriskande tycker jag. Alltså på tal om... att det har varit så mycket. Men också att vi har ju blivit ställda emot varandra genom alla tider. Och då tycker jag att det är för att när man ser, alltså ser er tillsammans, det är ju väldigt så här refreshing. Alltså så här, alltså kolla, men som jag sa, det är ju för fan stjärnor överallt. så ser man er liksom tillsammans. Men jag tycker det är coolt. Jag gillar det också när man har, speciellt när man har en dotter som jag har. Som växer upp och som också så småningom kommer att komma in på sociala medier.
Precis.
Att det inte är det här att man liksom jobbar emot varandra. Precis. Utan snarare att man är med varandra. Mm. För att jag tycker att ni lyfter ju varandra på ett fantastiskt sätt. Alltså har någon gjort någonting så ser man ju det i alla era sociala medier.
Ja, men ja, vi har varandra.
Ja, men det är ju superfint.
Det är det finaste.
Mm. Men vi pratade, vi kom in lite på det när du nämnde Vanessa Falk och det. För att jag såg ju på, det var ju lite så vi fick kontakt, när jag såg på Nyhetsmorgon när du var där och pratade om ditt ambassadörskap för Suicide Zero.
Yes.
Jag hade ju skrivit det innan det, men så tyckte jag såhär, men det är så jävla viktigt.
Mm.
Så då la jag upp att du var med.
Ja, precis.
Och då så såg du att jag hade skrivit innan. Mm. Man gör så mycket. När man ser, alltså när någon lyfter någonting så har man inte sett att de
skriver. Nej, men jag vet. Bläddrar man upp och bara, ah, har jag missat det här? Fan. Nej, men jag blev så glad när du delade det. För det ledde ju till att jag såg ditt förra meddelande. Ja. Och nu är jag ju här. Ja. Så det känns nice. Ja, det är precis.
Men vad innebär det att vara ambassadör? Eller vad är din roll i?
Ja, men för min del så handlar det väl mer om att jag ska liksom sprida ordet om Suicide Zero och deras arbete. Och jag kommer prata om det, men dels också lyfta mina egna erfarenheter som anhörig. Vilket jag redan har gjort. Jag har ju en låt som heter Answer, som jag skrev för några år sedan. Och den spelar jag ju live.
Otroligt fint. Ja,
tack snälla. Och den, när jag känner orken, vilket jag oftast har, så brukar jag ju vilja berätta om varför jag väljer att spela den. Varför jag tycker att det är viktigt. Varför det är en så stor del av mig. Så det kommer jag ju fortsätta göra. Och så kommer vi ju göra som små uppdrag tillsammans. Till exempel i lördags så var jag uppe i Sundsvall. Där hockeylaget Mighty Drones hade arrangerat en välgörenhetsmatch då, i förmån till Suicide Zero. Då en i laget av Mighty Drones brorsa hade tagit livet av sig förra året. Så då var jag där uppe med Suicide Zero och då sjöng nationalsången ute på isen. Men då hade lite intervjuer då och berättade om mitt ambassadörskap. Så hoppas jag att vi kan göra större grejer som föreläsningar tillsammans. Jag vill ju också att min kortfilm som vi släppte i samband med att vi gick ut med det här ska spridas så långt det bara kan.
Den tycker jag verkligen att alla ska se.
Ja, ja precis. Är... Om man inte har sett den så får man gärna kolla på den. Den hittar ni på min YouTube. Om inte där så finns den i min bio på Instagram. Ni hittar den också på Suicide Zeros hemsida. Ja, nej men jag ska göra allt för att sprida kunskap och hopp, ljus. Och allt för att minska självmorden i Sverige. Och i förlängningen kanske världen.
Det är så viktigt. Men jag tänker, är det jobbigt att prata om det? Eller känner du att det är någonting som hjälper?
Det är klart det kan vara jobbigt. Det är inte, jag skulle inte säga att det är lätt att prata om det. Däremot så blir det ju lättare genom att jag pratar om det mer. Så därför hjälper det ju faktiskt mig väldigt mycket. Och jag finner ju liksom styrka i att det förhoppningsvis ger resonemang. Och bara liksom genom att släppa kortfilmen och gå ut med mitt ambassadörskap. Jag fick så mycket respons och meddelanden av folk som bara kände sig berörda, men också som har varit med om liknande eller som har lidit av psykisk ohälsa på något sätt. Så jag märker ju att det är viktigt. Och att jag tror att tillsammans med Suicide Zero så kan vi nå en ännu bredare målgrupp. De gör sånt otroligt arbete. Och jag vet att det är många som har missat dem. Som kanske har hört Suicide Zero någon gång. Sett dem logga någon gång. Men ändå så här, har missat vad de gör. Och vad de också erbjuder. Jag gick ju en våga fråga utbildning med dem som man kan gå. Som jag också vill uppmana folk att gå. Och den handlar egentligen om det den heter. Alltså att våga fråga. Man får liksom som små verktyg till hur man kan behandla olika situationer. Om man misstänker att någon närstående mår dåligt. Varningstecken. Och liksom hur man ska se sin omgivning.
Mm.
Och hur viktigt det är att man gör det. Och hur viktigt det är att man vågar fråga om man misstänker att det är någon som mår dåligt. Och om det är så att någon faktiskt, om man misstänker att någon faktiskt är självmordsbenägen, så måste man våga fråga det också.
Mm.
Den var väldigt nyttig och gav mig så mycket perspektiv.
Mm. Kan verkligen tänka mig det. Alltså det är ju, alltså det som jag tycker att Suicide Zero har gjort väldigt bra, det är ju hela grejen att öppna upp och prata om det.
Mm.
Och att man inte pratar om det som om, alltså, vad ska man säga? Så jag tror att väldigt många resonerar med att det är ett val eller någonting som någon gör.
Yes.
Och jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om det och behandlar det som, alltså, som att man är sjuk.
Yes.
Och att det är liksom det som händer när man blir så sjuk. Att
det en konsekvens av en sjukdom, psykisk ohälsa då.
Ja.
Precis. Det är ju, och det var ju också någonting som verkligen gav mig perspektiv och något som anhörig man verkligen har bråkat med. Mm. Eller så, jag har haft som ett inre krig.
Mm.
Man har liksom varit frustrerad och arg. Och om man liksom kollar, alltså ännu längre tillbaka och kollar typ hur det porträtteras i film och i media, så är det som att det är liksom, folk har pratat om att det är de som ger upp.
Mm.
Quitters typ. Mm. Och det är ju helt fel. Det är ju precis som du sa, det är ju en konsekvens av en sjukdom då. Mm. Så oavsett vad det är, till exempel om du har en psykisk ohälsa och om den utvecklas, så kan det bli så pass mörkt att du får de här villfarelserna, du får de här mörka tankarna om att till exempel din familj inte skulle sakna dig och det skulle vara bättre om du inte fanns till och det är så det liksom kan, så det kan gå och så det kan börja. Så att det är också verkligen något som jag försöker understryka, att man väljer inte. Och jag vet inte, det är väl, vissa kanske kan liksom säga det som att, alltså om man ska jämföra det med någonting så kan man ju inte göra det kanske, men det är som att säga att man skulle välja att dö i cancer.
Mm. Mm.
Det är ingen som väljer att dö i cancer.
Nej.
Sen är det som sagt, det är ju två helt olika saker.
Jag tycker ändå att
saker,
det är, men jag tycker att det är,
jag tycker ändå man kan, precis.
Ja, men det tycker jag absolut. För jag menar, det är ju ändå en långdragen process.
Mm.
Den kommer ju oftast inte så.
Precis.
Utan det är ju någonting som man har gått och funderat över och tänkt på och resonerat med sig själv.
Och precis, och inte, och väljer att hålla det för sig själv. För precis. Det är då det utvecklas.
Mm.
Det är också det som jag vill, och Suicide Zero framförallt vill, är att man inte ska isolera sig själv. Och att det är där vi kan förebygga det.
Mm.
Om man väljer att verbalisera det på något sätt, skriva ner det eller säga det till en person.
Mm.
Då kan man ju göra någonting. Mm. Då kan man hitta rätt hjälp eller se till att man inte är ensam.
Mm. Mm.
Det är ju det. Alltså att folk bara går runt och men mår dåligt utan att, ja, dels kanske inte känna att de har någon, någon att vända sig till. Och att det finns någon slags skam i att må dåligt.
Mm.
Mm. Det är,
Men jag tycker att man har gjort ett ganska, jag tycker att man har gjort ett enormt arbete på senaste tiden.
Verkligen.
Med att pusha för psykisk ohälsa, eller pusha för, jag menar inte, men att prata om det. Det är inte lika, alltså, stigmatiserat längre.
Precis.
Även om det är det. Men jag upplever att när det kommer till just att ta livet av sig eller att avsluta sitt liv på det sättet, det är där vi blir väldigt så här, men gud, det här kan vi inte prata om, det här kan man inte fråga om.
Mm.
Eller om man är i samma rum som, för jag måste säga själv, när jag satt på tåget hit så tänkte jag så här, hur tar man upp det här på bästa sätt? För hur ska man prata med någon som har varit med om det på ett, liksom, ett respektfullt sätt?
Mm.
Men jag tror att vi i Sverige är väldigt bra på att isolera oss själva överlag. Så att det blir ännu mer påtagligt här.
Mm.
Att här säger man inte, gud jag hörde att det här hade hänt.
Nej, precis.
Hur är det? Utan att man liksom valsar omkring det lite.
Och det är ju värre nästan. Mm. Det, för jag tror att, och det var ju jättetydligt när pappa hade dött, att det var så här, folk tassade på tå.
Mm.
Och jag tror vi visste ju inte heller hur, vad vi skulle säga eller hur man skulle tänka. Och, alltså, men med det sagt så tror jag ändå att det är viktigt att man frågar eller vågar fråga, för att det ger ju ringar på vattnet sen. Aha, okej, ingen vill prata om det, ingen vågar fråga någonting, men då kanske vi också borde vara tysta för det verkar vara jobbigt för dem.
Mm.
Men för, alltså det blir så här, jag tror man bara måste tänka på att vara respektfull och bara tänka hur man själv skulle vilja bli liksom.
Ja, men precis, jag tänker att man kan ju alltid ställa frågan.
Precis.
Alltså jag hörde att det här hade hänt, vill du prata om det?
Precis.
Så kan vi göra det. Men jag tror att det, när man inte ens öppnar upp för det, så tror jag att det känns som att man själv skulle störa lite om man skulle liksom dra upp det. Men det är fantastiskt. Fick du förfrågan om att vara med, eller var det du som kontaktade Suicide Zero?
Nej, men det var så faktiskt att jag gjorde ju den här kortfilmen tillsammans med Freshte Bultan som har regisserat. Och det skulle liksom först bara vara som en liten intervju, typ ett porträtt, som då sedan blev till den här kortfilmen. Och vi kände ju att det var väldigt viktigt att vi fick ut den på rätt sätt och att folk verkligen såg det för vad det, för vad det var. Så då började vi prata med olika som är engagerade i de här frågorna. Och så var det som att Suicide Zero var såhär, men det är ju, det här är ju självklart att det ska vara den här organisationen som jag ska jobba med. Och så pratade vi först om att det bara skulle vara liksom i att släppa den här filmen. Men samtidigt så har jag känt väldigt länge att jag har velat göra någonting mer. Och det är också någonting som jag väljer att lyfta när jag är ute och spelar. Så det kändes nästan lite naturligt att bli ambassadör för dem. Det kändes väldigt bra i alla fall, och det kändes fantastiskt att de också ville det och tror att jag, eller tror på att jag kan nå ut.
Ja, men det, alltså det tror jag också verkligen på. Jag tyckte bara hela när du var där på Nyhetsmorgon, alltså det var ju, alltså det var väldigt starkt allting, hela kombon med att du sjöng låten och nästan att du började med den, tyckte jag var, för annars så brukar det vara så här, ja men efter
sen,
så att det var väldigt, och man märkte ju på dem som var där också att de blev otroligt tagna.
Ja, det, var, det kändes väldigt fint, och jag tycker de är rätt bra på Nyhetsmorgon att få det att kännas avslappnat. Det kan ju vara väldigt, alltså inte avslappnat i sådana,
nej, måste ju vara,
alltså så här, i sammanhang liksom när det är tv och det ska vara intervju om något tungt. Men jag tyckte de var så väldigt liksom väldigt respektfulla, och jag är stolt över den intervjun.
Nej, men det ska du verkligen vara.
Tack.
Verkligen. Jag tänkte på det när du satt och pratade. Jag tyckte att du sköter det så otroligt snyggt när du pratar, alltså pratar om det. För jag kan tänka mig att det, alltså det är ju ett otroligt svårt ämne att prata om. Och sen att man ens får ut ord. Nej, men det vet ju vem som helst som har gått upp och gjort någonting. Just det. Att det inte kommer så jäkla naturligt.
Nej.
Alltså så som du sa innan, att gå upp och sjunga, men att sätta sig där och prata då. Men det är ju läskigt också.
Ja, lite.
Nej, så det tycker jag verkligen att du ska ha. Och att du ska känna överhuvudtaget.
Tack snälla.
Ja. Men vad har du för planer nu?
Nu
som om inte det här räcker.
Ja,
mer, mer.
Det går ju bara runt. Alltså man, jag ska släppa massa ny musik i vår. Och vad är det för datum idag?
Den 12.
Det är ju jätteroligt att idag, den 12 när vi spelar in det här, så den 12 mars alltså, så är det en månad kvar tills jag släpper min första singel.
Oh, men gud, vad
för i år. Då. Ja, det känns väldigt roligt. Jätteskönt. Mm. Jag har velat få ut ny musik ganska länge. Jag släppte ju skivan för lite mer än ett år sedan.
Mm.
Och ja, jag vet inte. Det är som att jag...
Det har gått ett år.
Ja, jag vet.
Det känns det, som att det var nyss.
Jag vet, det var ju typ igår. Ja. Men samtidigt så... Och om man tänker så här, jag släppte ju skivan då. Men då hade jag ju också jobbat med den väldigt länge. Och spelat låtarna ett bra tag innan de släpptes. Så jag kände mig ganska klar när den hade kommit ut. Roligt nog. Men så det ska bli kul att få ut ny musik. Så första singeln kommer om en månad. Och den är... Jag skulle vilja säga att det är en liten ny introducering av en sida som man inte har sett förut kanske.
Det är spännande.
Den är lite klubbig.
Oh.
Den är lite... ja, den är lite edgy typ. Alltså i attityd.
Mm. Man dansar till.
Ja, det skulle jag vilja säga att man kan. Jag älskar den i alla fall. Den har så jävla härlig känsla. Så här, vad jag blev kär i när alltså så här 90-talets peak i R&B.
Mm, mm.
Det soundet har jag jättesvårt att släppa. Jag tycker det är så. Så den har lite den känslan.
Mm.
Men så släpper jag lite fler singlar efter det. Och så kommer en EP i juni.
Det är spännande.
Mm.
Men det är det nya, man släpper EP.
Ja, alltså jag var ju så här först att, nej vadå EP? Album ska det vara. Mm. Jag är en albumperson.
Mm.
Jag lyssnar på album och typ alltid gjort det, känns det som. Men folk gör ju inte det. Eller,
jag
så gör ju folk inte det, helt ärligt talat. Och det är ju lite synd, för det handlar ju om att få ut musik och att folk alltså i turen ska lyssna på den.
Precis.
Och det är ju bara tråkigt om man går miste om massa guldkorn som bara ligger där liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så jag tror att mindre projekt är mer tilltalande för folk att lyssna på.
Men det är väl så för att man inte går och handlar det längre. Alltså man går inte och köper ett
precis. Album. Precis. Och att det är så singelformaterat nu. Alltså med liksom Spotify och allt. Det är ju upplagt för att det ska pusha en låt typ ska pushas.
Mm.
Men så då tror jag på att att man kanske kan få med folk mer på såna lite mindre projekt med så här 4 till kanske 7 låtar.
Mm, mm.
Men vi får se.
Ja, men,
alltså, jag kommer alltid att älska albumformatet. Mm. Så det kommer jag ju fortsätta släppa i framtiden.
Ja.
Men vi testar på EP:n så ser
spännande.
Vi.
Mm. Men det som är så härligt med album tycker jag att det är lite som en resa.
Ja, alltså, precis.
Som man tar sig igenom.
Ja, och man kan liksom bygga upp det på ett helt annat sätt.
Mm.
Än vad jag tycker man kan göra med en EP. Men det har faktiskt varit väldigt intressant nu att, så här, att sätta ihop den. Och ja, jag försöker ändå bygga upp det som, lite som ett album. Alltså så att det har den här röda tråden.
Mm.
Så att det inte bara är liksom några låtar.
Det skulle bli skitkul.
Men jag är taggad. Det är lite annorlunda. Alltså från vad man tidigare har hört. Det är definitivt R&B-igare.
Mm.
Om man tänker att jag har varit lite mer soul så är det lite mer åt R&B nu.
Mm.
Och EP:n skulle jag vilja säga, den är väldigt vibig, ganska nära, organisk.
Mm-hmm.
Ja, det är inte så mycket av allting som man kanske har fått förut. Så we'll see what people think. Ja.
Det kommer bli bra. Det kommer, jag hoppas. Det kommer bli skitbra. Men du sa att man missar guldkorn. Har du känt någon gång att du har släppt någonting som du inte tycker har fått den uppmärksamheten som den borde fått?
Ja. Och ja,
det var men jag kan tänka mig det. Jag kan verkligen. Jag satt med Peg Parnevik för ett tag sedan. Och så är den här låten som jag hittade här. Den är ju svinbra.
Mm.
Och hon bara, jag vet. Ja. Jag bara, du borde släppa den igen.
Ja, precis. Ja, men, och så gör ju vissa ibland. Ja. Alltså att de släpper dem som singlar sen.
Ja.
Men ja, jag har det är framförallt en låt på skivan.
Vilken?
Som heter Enough.
Mm.
Som är den argaste låten jag någonsin skrivit. Jag trodde ju att den... Jag vet inte, jag trodde dels att folk skulle haja till för att den är så otroligt dramatisk. Mm. Och väldigt lite filmisk typ. Alltså väldigt stor stråk och det liksom, ja. Men och jag trodde också att folk skulle typ relatera jättemycket till att vara så där arga. Eller du vet, man bara, nu är det nog, du vet.
Mm.
Så jag tänkte så här, den här kommer ju folk bara, ah vad skönt.
Mm.
Och så var det som att den låg också typ i mitten-ish på albumet.
Ja men det gör den.
Ja. Så att, jag vet inte om det har lite med så här placeringar och sånt att göra. Men jag vet inte, jag har inte tappat hoppet om den, om man säger så.
Nej.
Det kan vara så att den dyker upp i en serie nära dig. snart. I vår.
Det skulle kunna vara så.
Det skulle kunna vara så att den dyker upp där. Mm. Och då kanske folk, jag vet inte, alltså hittar den igen. I don't know.
Men för jag tror att det är det mycket, alltså att det handlar om det, alltså att man QR saker på Spotify. Ja. Och så blir det så här, den här har jag hört, den här är bra, och så tar vi den här.
Precis.
Den är bra, och sen så lämnar vi.
Ja.
Ja.
Precis, man plockar liksom sina, men de här slänger man inom en spellista typ. Nej men så att vi får väl se. Jag gillar den som fan och den är så rolig att spela live också.
Nej, men jag gillar allt. Också.
Vad roligt. för den är så jäkla arg och sen så när den är över så är det bara så skönt. Man bara fick ut det. Typ vad det än var liksom. ja men precis.
Men du skriver mycket själv.
Ja. Och nu har jag också börjat skriva mycket, alltså helt själv, alltså sitta hemma.
Mm.
Och skriver, jag har typ alltid gillat att jobba med människor.
Mm.
Och framförallt i början av min liksom kreativa process så tyckte jag det var rätt skönt att jobba med folk som var lite mer erfarna. Och jag vet inte. Jag tyckte också det var intressant att se hur olika låtskrivare jobbade och bara få de här nycklarna typ. Mm. Men i höstas så gick jag ju en kurs som Equalizer och Spotify arrangerar som heter Producer Camp. Eller jag fick gå den här då kursen som artister och producenter skulle jag vilja säga blir inbjudna till att gå. Där vi fick lära oss att producera helt enkelt.
Cool.
Så då, det var jävligt skönt att gå den för att det var någonting som jag det är någonting som jag har velat göra länge men jag har liksom inte riktigt tagit tag i det.
Nej.
Det var som att nu när jag gick den så var det som att de bara ja men du puttade mig lite. Mm. Nu ska du göra det här. Det var som att gå i skolan igen typ i några veckor. Så nu sitter jag ju mer hemma och håller på. Vi får se när jag släpper någonting som jag har producerat. Det ska väl ske någon gång. Men
det är tid.
Precis, tid finns.
mm. Men bara att sitta och skriva. Mm. Alltså hur kommer man ens igång med den processen? Är det att du hör någonting innan och sen? Eller är det att du får en idé i huvudet som du börjar skriva på?
Det kan se lite olika ut nu. Liksom. Alltså, för mig har alltid melodin kommit först. Mm. Och sen så brukar jag sätta mig med text. Mm. Men nu på senare tid har jag fått lite mer textord som jag har gillat, skrivit ner, och så har jag byggt upp en låt utifrån det. Mm. Så det kan se ut på lite olika sätt. Men jag brukar vilja göra det liksom från scratch, eller vad man ska säga. Om jag är i en session så brukar jag oftast kanske ta någonting som jag har inspelat på min röstmemo. Ja. Någon idé som jag gillar. Typ. Ja, precis. Men ja, alltså sången har ju alltid varit i fokus för mig, så då är det oftast melodin som kommer.
Sånt där är ju bara hela grejen, och så, alltså hela arrangemanget och sätta ihop det är ju. Men jag tycker också det är kul när man ser hur många det är som har jobbat med en låt ibland. Och listan är liksom enorm.
Ja, gud ja.
Och man bara, hur fick alla plats? Vad har alla gjort? Var det någon som liksom kom in med en kaffe? Bara, men du, ska vi ändra här kanske i ett ord? De bara, men då får du stå här.
100% är det så. Är det ju, alltså, det kan man ju se på de här, ja, men så här jättestora låtarna. Du,
ja,
det kan
men,
vara så här
15.
Ja, det var bara perfekt. Men I guess...
Det funkar ju, ja. Men jag bara tänker hur man sitter och bollar idéer med 13 personer.
Stökigt.
Ja, det är ingenting som du har.
Nej, jag har nog suttit i en session när vi var kanske 5 personer, och det tyckte jag var för mycket. Det är ju så här, visst, om man har ett team som man kanske har jobbat med förr, då kanske man har hittat något sätt att så här, jag menar, hur man, så att det inte blir att alla gör en grej, förstår du vad jag menar? Men jag kan tycka att det blir så här, Jesus, så mycket personer som ska få sin sig, alltså du vet. Och så kan det också ibland bli lite så här att, jag kan tänka mig som en låtskrivare framförallt, att man vill ju få igenom sina idéer, ja, du vet. Nej, jag har svårt att se det framför mig. Men sen kan det ju såklart vara så att också en låt, alltså man kanske skickar en låt till någon och så bara, jag har inte fått till den här, skulle du vilja testa någonting, eller så här. Så kan man göra, eller så, jag vet ju att många producenter gör så, att de så här, så därför kan det vara så många co-producenter, för att någon har gjort det där och någon gjorde det där och någon la den där. Alltså det. Så, men Jesus, så stökigt. Många personer som ska,
Men har du känt med musiken, när man kommer in i musikbranschen, om man ska branda sig, att folk har velat lägga sig i mycket i dig? Alltså hur du ska vara och försökt ändra på någonting, eller har du fått vara, alltså vara dig?
Ja, alltså jag tycker ju att, alltså hur det var för mig, kändes det som att alltså när vi började jobba med skivbolag, det var ju när jag signade med Sony i Tyskland. Då var det som att vi sålde in liksom min EP då, som jag hade gjort, som då sen blev ett album. Men då köpte de ju mitt koncept liksom. Men sen så, när man väl började jobba med skivbolag, så upplevde i alla fall jag att de försökte liksom, ska det inte vara så, eller ska det inte låta lite så, eller kanske lite så, bla 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 liksom. Men jag har ändå alltid varit väldigt säker på, i alla fall i den stunden och den tiden, på hur jag vill att det ska se ut då, eller hur jag vill att det ska vara då. Så ja, men det, alltså ju fler kockar det är med i grytan, så kommer ju folk vilja tycka och tänka saker. Så jag har ju upplevt i alla fall att jag tycker att det är bättre att man hittar ett team som man vet tror på en och ens vision, men som också är öppna och som kan utmana en och hitta liksom andra vägar och perspektiv. Alltså jag vet inte, det finns liksom inte det här sättet att köra på idag. Utan det kan se ut så ja, men så himla olika.
Mm.
Och nu är jag faktiskt independent, så igen.
Mm.
Så det känns väldigt skönt och väldigt intressant att se hur det blir nu. Men framförallt väldigt skönt, speciellt med tanke på det här, ja, med nya musiken som jag ska släppa. Så känns det väldigt bra.
Jag bara, men vad häftigt. Men alltså, när du säger att du är independent, då är du...
Då har jag ingen skivbolag.
Nej,
då. Eller jag är inte designad längre.
I princip.
Jag har ju mitt management då. Och så har jag mitt förlag och så har jag ju PR i Sverige och bokningsbolag och liksom så. Jag har ju egentligen alla bitar täckta förutom skivbolagsdelen då, så att säga.
Den här lilla delen.
Bara lilla.
lilla
Men jag har ju varit independent förut så jag tyckte det funkade jättebra då.
Det kommer du göra nu med.
Jag hoppas det.
Ja.
Det, man får bara jobba lite mer. Men det är nice.
Men har du tänkt så här, att du skulle vilja göra alltså de här resorna som många svenska artister kör nu, så här, med Så mycket bättre och... Eller skulle det vara någonting som du skulle kunna tänka dig att göra?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte bestämt mig än. jag har inte fått frågan än i alla fall.
Den tror jag kommer att komma någon gång. Alltså absolut.
Jag kände väl spontant nu, alltså bara nu när du frågar nu, så kände jag väl att jag skulle vilja släppa lite mer. Och bara göra lite mer, bara så här, spela mer, göra mer sådana grejer för att, ja, jag vet inte. Det känns som att, men minst ett album till, eller en EP eller vad det nu är. Och lite mer, jag menar, erfarenhet, lite mer roliga grejer att dela med sig om. men alltså jag tycker ju att det hade varit en rolig utmaning. Alltså så här, det hade ju varit väldigt, väldigt kul att se vad man skulle kunna göra.
Mm.
Sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om vilka andra som är med. Och, men...
Jag tror inte man får med att välja det.
Nej, säkert inte. Men ja, jag vet inte. Men det hade nog varit kul. Jo, det hade nog varit roligt. Sen det är väl lite alltså så här, man är väl lite så här upplägget med att så här, sitta runt det här bordet och sen så varje person som har sin dag så ska det bli liksom jobbigt och du vet, man ska, det är väl den grejen som jag har lite inte svårt med, men det blir så himla gjort. Det är det vi säger. Även fast vissa har verkligen haft så jävla starka och fina ögonblick där och det är säkert äkta känslor liksom, men jag vet inte, det blir så när det är tv och när det är så himla liksom,
känns lite krystat.
Ja, men nästan, fast så hade man ju säkert suttit där själv och bara, åh, det, men det var ju, alltså,
det hade man ju gjort.
Absolut.
Ja, gud ja.
Man hade ju varit den som bara böla loss, men jag vet inte om det är nog inte dags än, kanske.
Nej, va? Men jag tänker så här, det är ju väldigt...
Några år till, typ.
ja, absolut. Men det hade ju typ varit skitkul att se dig. Alltså se vad du skulle göra med andras musik.
Ja,
den grejen,
det hade ju varit väldigt kul.
Alltså det är ju häftigt.
Ja.
Och också människor som har... artister som har sjungit på engelska hela tiden. Och sen som prövar på att sjunga på svenska. Mm. Och sen salar om helt.
Precis.
Och bara kör den.
Mm.
Du släppte väl den här... Två av oss heter den så.
Precis.
Heter den Två av oss? Eller
Två av oss med J. Nilsson.
Ja. Det var ju jättefint.
Tack.
Du brukar ju inte sjunga jättemycket på svenska, eller?
Nej.
Nej.
Precis. Så jag har gjort det någon gång. Det, ja, men dels då och sen så skrev jag ju en vers på Sherrys remix av Lämna han.
Mm, mm.
Men svenska är ju, alltså jag älskar att sjunga på svenska. Det är ju typ bland det finaste jag vet. Men det är nästan som att det är för nära. Och det är väl därför jag inte har skrivit på svenska själv. Det är som att, och att det känns så svårt. Alltså det, det är så, det är liksom mitt språk och det måste vara så bra om det ska vara bra. Mm. Det är väl det jag vill säga. Så ni som skriver på svenska och gör det nice, ni är fan riktigt, riktigt nice. Så, men någon gång så vill jag ju såklart. Mm. Men jag vet inte om det är typ en skiva på svenska eller om det är bara kanske någon låt eller...
Så mycket bättre eller så.
Kanske. Nej men, ja, jag, inte än i alla fall. Nu så håller jag mig till engelska faktiskt.
Mm. Mm. Men jag kan uppleva att det finns bättre ord på engelska eller vad man ska säga. Alltså de här mellanorden.
Precis, och man kan ju gömma sig på ett helt annat sätt skulle jag vilja säga bakom engelska.
Ja.
Men... fan, de som gör det bra på svenska, de gör det ju riktigt bra. Ja, gud, det är det som är grejen. Och verkligen. Man vill ju inte... Man vill ju hålla en slags nivå.
Mm.
Så jag får se om jag går dit någon dag eller inte.
Är du så här perfektionist med dina låtar?
Ja, det är man väl.
In i minsta.
Ja, jag försöker vara lite liksom objektiv också. Och så här... Du vet... Det finns, man kan liksom gå, dra det så långt och då blir det nästan som att det inte, alltså den här passionen, den här kärnan försvinner.
Mm.
Så jag försöker inte sitta och lyssna på ett hi-hat-slag i timmar. Alltså sådana där grejer som kan göra en galen liksom. Mm. Men det är klart det är svårt, man ser det ju som... Jag vet inte, en bebis här typ. Så.
Ja, alltså det, men det är ju väldigt utlämnande.
Ja.
Alltså grejerna är ju ute sen.
Mm.
Då kan man ju liksom inte ändra på det. Men det är ju... Alltså jag, men det, alltså jag är ju så fascinerad av hela grejen att göra musik överhuvudtaget. För att det känns jäkla långt bort ifrån en själv. Liksom.
Mm.
De här grejerna som ni gör. Alltså, bara, alltså hela grejen att det kommer ihop och sen så... Och sen så går ni iväg, alltså åker ni ut och sjunger de här låtarna 128 ja. Gånger också.
Nästan.
Kunde ringa, ursäkta.
Nej men det gör ingenting.
Du ska iväg och spela in, eller?
Det ska jag göra. Ja. Jag ska till studion. Mm.
Ja. Och så här snygg.
Mm, tack.
Bara stå där och...
Jag kan säga att jag brukar inte se ut så här till vardags. Jag... Har ju någonting med, eller förut så tror jag att jag ändå så här fixade mig lite mer till vardags på typ gymnasiet och sånt. Men sen var det som att jag gick till någon slags, antingen så ser jag typ hemlös ut eller så eller så är jag så här gala fixad. Det fanns inget, det var lite mellan. Men nu så, det kanske är för att det är så här soligt och lite så här nice ute. Nu är det jättekallt men det är ändå härligt i solen.
Man blir så lurad.
Ja, man lite så. Det är kanske det som gör att jag bara, men idag ska jag vara lite fin typ. Mm. Men tack snälla.
Amen.
Jag blir alltså, jätteglad.
Det är, jag bor ju ute på landet.
Okej.
Okay. Vi har bott i ett år nu.
Ah.
Men man märkte ju direkt hur landet mentaliteten satt sig. Alltså du vet, man går ut till brevlådan i så här, men, långkalsonger
yes.
typ så här strumpor upp.
Älskar, ja, precis. Den här måste du bara som dra på dig.
Ja, och så blir det så här,
jag älskar ju
när man ska in till stan då, bara så här, vad fan har folk på sig ens? Vad folk på sig, för att du vet om man går in och ska så här, få lite inspiration av de här influencersna, för det är ju deras jobb tänker jag.
Just det.
Ni ska ju berätta för mig nu hur jag ska se ut, så kollar man där och bara, men ni är ju på stranden hela tiden, vad
fan jag på mig?
Kan ni visa hur
och
man ska se ut
i Sverige?
Tack. Det är svinkallt ute.
Åh gud, det är så sant.
Mm.
Och wow.
Ja, kan någon berätta för mig om det finns någon som klär sig efter vädret här, så ska jag börja följa den.
Ja, jag bara, du kan ju skicka den personen till mig också då nästan, för att jag har inte sett den. Sån.
Det finns en lucka här, ta den.
Ja, genast. Ja, wow.
Mm. Nej, men det var skitfett att du ville vara med.
Men tack för att jag fick vara med.
Ja,
så fint klart. Att prata med dig.
Ja, men detsamma. Roligt.